Det här är P1, Sveriges Radio.
Alltså, erfarenhet av när man sitter och gör intervjuer att man, alltså så här när det blir så tyst.
Ja.
Och man har lurar och allting på sig att man går ner så himla mycket tonläge.
Ja, men det är skönt.
Min son säger alltid det också, så här, då har så här konstig intervjuröst när du gör. Bara, ska du prata så här?
Men jag tänker på, du har ju en sån röst lite. Det är svårt att hitta en ung Lasse Winnerbäck som låter så där pojkaktigt.
Jag har sådana här rum tror jag också gör lite som kyrkor och sånt där också, att man liksom pratar lite tystare.
Ja.
Och så pratar man nära mikrofonen istället.
Ja. Det blir lite mer intimt.
Ja. Men också lite mindre avslappnat, och det har jag ingen lust att det ska bli, men ja. Det är lätt att det blir så.
Ja. Det har gått 23 år sedan du debuterade som soloartist, och nu är du aktuell med ett nytt album som ska heta Eldtuppen.
Mm.
Jag har läst att du börjar arbetet med ett album i titeln, och titeln är väldigt viktig.
Ja, jag har nog gjort det någon gång eller ett par gånger, och den är viktig, men den här gången kom den lite senare.
Ja. Varför är Eldtuppet ett bra namn på ett album?
Ja, alltså det kom från en låt som jag skrev som börjar så i jungfruns tecken i eldtuppens år. Och så kände jag att den där eldtuppen ändå blev en slags symbol lite för hur jag är på något sätt. Att jag sjunger där att jag är spretig och sårbar och röd. Och själva eldtuppen i sig, det är ordet alltså i eldtuppens år, det är från det kinesiska året då. Att de har ju tuppens år och hundens år och sådär. Och sen lägger man till då eld eller jord eller sådär. Som symbol så kändes det bra för skivan på något sätt.
Mm.
Som är ganska, kanske lite självbiografisk sådär.
Ja.
Lars Winnerbäck, en av landets mest älskade artister, har skrivit låtar nästan hela sitt liv. Tidigt under skoltiden är han med och bildar punkbandet Snoddas med en trogen publik, framförallt i hemstaden Linköping. När bandet splittras fortsätter Lasse sin egen väg och solodebuterar 1996 med den mer visorienterade plattan Dans med svåra steg, utgiven på eget skivbolag. 23 år senare och med 7 grammisar i bagaget hävdar Lars Winnerbäck att han fortfarande inte riktigt vet hur man gör. Ändå fortsätter han. I den här intervjun ska vi prata om varför musik är hans enda uttryckssätt, och om svårigheten att bli rebell i en välordnad tätort på en slätt.
Du släppte ju ditt senaste album innan det här 2016, och innan det så var det 2013. Det har gått i 3-årscykler lite grann. I början, om man tittar på din karriär, så kom ju skivorna, albumen, varje år.
Ja, gud ja.
Vad är det som hänt sen dess? Är det här som är den normala egentligen takten för en låtskrivare och artist?
Ja, jag tror fortfarande att det är ganska högt tempo om man jämför med många. Men ja, det är väl livet som kommer liksom emellan lite. Också på ett bra sätt faktiskt. Men jag tänker när jag var 20, 21 och 22 så där, som jag var när jag började, så har man absolut ingenting annat för sig än att bara skriva låtar.
Mm.
Och tyckte att det var så himla kul i sig. Nu tror jag att jag inte tycker det är lika kul, utan mer att jag efter ett tag känner att jag måste nästan. Att det är mitt sätt att liksom uttrycka mig på. Och, men när jag samlar på mig lite och berättar så är det en ganska liksom inte så kul process att sitta och skriva, men ändå nödvändig. Jag tror att efter en stund så liksom känner jag att jag måste.
Du säger att det är inte så kul, det är inte en så rolig process, ändå så måste du. Vad handlar det om?
Att det inte är så kul tror jag handlar om, och det är inte att det är tråkigt heller, utan bara lite ensamt och lite tråkigt själva jobbet liksom, och långsamt. Men desto roligare när det är klart.
Jag tänker när man hamnar i det där skrivandet, som när processen måste vidare, så har du sagt att du ibland att du kan fastna och att du då kan ta en låt som du tycker är väldigt bra och klistrar in den i ordbehandlaren bara för att få se den på ren text och se att det här är också bara en text.
Ja.
På vilket sätt hjälper det i processen?
Då ser jag att den ser precis likadan ut som det jag håller på att skriva. Så det är liksom, det är inget magiskt eller konstigt med låtar, utan det ska bara skrivas där i det här, på det där vita pappret. Och till slut så kan man liksom tillsätta magi någon annanstans ifrån.
Ja, den blir mänsklig på något sätt, textraderna, eller?
Ja, när man gör så, alltså man ser att så här, men det här ser ju fortfarande ut som en text som jag skulle kunna skriva. Ja. Ja, det ser inte oöverstigligt ut.
Så som himlen ser ut, en tisdag över skolans kommunala korridorer. Klockan 4 i oktober, strax innan det mörknar. Och det luktar från bespisningen av halvhjärtad husmanskost. Och löven ligger klistrade mot marken.
Du har ju många gånger lyckats sätta ord på svårfångade känslor och förnimmelser om kärlek och längtan, tomhet, livet, årstiderna. Och jag tänker på en speciell rad från Söndermarken. Och ovan allt en himmel, liksom silad ifrån kusten. Med det lilla som blev över efter vågorna och stormarna och skummet. Och jag tänkte att det är en så precis och storslagen beskrivning i sin enkelhet. Och jag blev ganska imponerad, för du var ganska ung när du skrev den där texten. Och det kräver, tänkte jag, ganska mycket självförtroende och självklarhet för att kunna skriva ner de orden och liksom säga att så här är det. Har du alltid haft den, känt dig säker i den förmågan att benämna världen och saker?
Nej, egentligen inte alls. Men jag har inte haft något annat sätt att göra det på än genom sånger. Det är det enda jag liksom mediet där jag kan kasta mig ut lite, tror jag. Men den låten, jag vet faktiskt inte, den är ju väldigt lång och ja, det lät ju fint när du sa det där också. Men, ja, jag minns inte exakt, men jag minns hur jag började den. Och att den bara fick pågå. Jag skrev lite på den då och då. Och att det var som ett, det var lite öppet mål på något sätt. När man väl har kommit på den starten på en låt om nyponbuskar och stolar som man staplar på varandra, alltså massor av olika detaljer från min uppväxt, så radade jag bara upp dem.
Just det. Var början det viktigaste i Söndermarken?
Ja, det började ju i att jag beskriver så som himlen ser ut. Och det var liksom, det var egentligen så jag bara hade tänkt. Jag hade, alltså att jag tänkte på den där vita himlen som liksom ingen skriver om. Man skriver om blå himmel eller om natten eller någonting. Men den där tråkiga, liksom bleka, den har ändå så här påverkat mig så mycket så att den måste också, jag måste beskriva den på något sätt. Och sen bara rasslar det på med olika detaljer som kom då från hur jag associerar med den himlen och med husmanskost och den tråkiga vardagen och tandläkare och så.
Vi ände fibban under stenen, ville svin i buskan, hela dungen var ett mikrovegas, ladan bytte hänglås och ovan allt en himmel liksom silad ifrån kusten med det lilla som blev över efter vågorna och stormarna och skummet.
Och då kände jag också att Linköping var så där att det ligger på en slätt och det vi fick liksom av de där vågorna var av de här stora stormarna ute på, det är ganska lite liksom.
Resterna som blev över.
Ja.
Du nämnde den vita himlen över Linköping, den som inte är blå. Och jag tänker att de flesta människor som lever i ett slags relativt välstånd någon gång drabbas av en existentiell tristess. Det kanske börjar med att det var länge som man upplevde passion och nyfikenhet. Och man frågar sig, är det verkligen det här som är livet? När jag går tillbaka i ditt skapande och liksom har läst dina texter och följt ditt liv, så får jag intrycket att det hände dig redan som barn. Någonstans mellan dagis och mellis, läxor och knattelag, så började du fråga dig, är detta verkligen allt?
Absolut. Eller åtminstone så såg jag att det här var inget kul. Och jag var ganska envis när jag var liten på att jag absolut ville ha roligt. Och jag var väldigt, och enormt stort motstånd mot tråkiga saker, läxor eller ja, fritids. Alltså, och det var så mycket som var tråkigt då.
Ja.
Och det var många lärare och liksom fröknar och så där på dagis och fritids som liksom hade någon idé om att skola ska vara tråkigt och att, liksom, att lära sig ska vara tråkigt. Och det var så mycket tråkig undervisning. Så ja, det, och det där satt i länge ett stort motstånd mot tristessen. Liksom.
Ja, det är så spännande att du upptäcker det så tidigt som människa, tänker jag.
Mm.
För många barn tänker man ju i alla fall som vuxen att världen borde vara ganska stor för ett barn.
Mm.
Men din värld kändes liten.
Ja, jag vet inte om det var så. Men
du skrattar.
Ja, det låter ju som att jag satt där och var en liten sorglig poet när jag var 7 år. Men det var, alltså, jag hade det rätt kul alltså. Och det var ju det jag ville ha. Det var som sagt, det var det där motståndet mot allt som kom i vägen för det roliga.
Mm.
Och när man var klar med skolan, man gick hem och så hade man ändå så här, vad fan, så har man liksom massa grejer på ryggen och man har massa läxor till imorgon. Det hängde alltid över en med massa onödigt liksom, som man bara stod i vägen, tyckte jag.
Ja. Det här måste ha varit i början på 80-talet.
Ja,
då,
precis.
När du började.
Och redan då väldigt gammeldags att vi liksom skulle stå upp i bänkarna och sjunga en psalm på morgonen och det var så här, och gå på led och det var otroligt liksom tungt på något sätt. Det fanns ingen liksom glädje eller någon, ingen som skojar eller gjorde något kul. Nej. Utan man går till skolan och så ska man lära sig saker och skrivstil var väldigt viktigt och,
mm.
och sådär. Och så hade jag också väldigt, väldigt svårt att förstå varför.
Varför?
Varför många, alltså många saker undrade jag varför. Varför ska man lära sig skrivstil eller varför får man inte ha en keps på sig inomhus eller varför får man inte skriva på det här sättet som jag gör, mm. eller hålla pennan på det här sättet eller massa såna grejer som egentligen man bara fick svaret därför att det är så.
Just det. Alltså, du tyckte om liksom att teckna ingen... men var tvungen att sitta med en liten gummiband för att du ändå skulle hålla fingrarna rätt.
Ja.
Att det var viktigare än själva tecknandet.
Ja, men
sig.
Precis. Helt meningslöst. Jag hoppas och tror att det där är lite borta nu. Men jag vet då att det var, alltså, jag blev väldigt liksom frustrerad av det där. För att det är så. Det är liksom ingen bra förklaring.
Ja. Det hände någonting då mellan den här pojken som tyckte att livet faktiskt var ganska roligt.
Mm.
Och mönstret i skolan som man tvingades in i.
Ja. Och att jag kanske, som sagt, jag hade väl lite otur där med min första gitarrlärare också. Det var så här fotboll och grejer. Alltså, jag lyssnade ju på Kiss liksom. Mm. Och jag tänker att det var rätt många i min ålder som gjorde det. Det var väldigt få som lyssnade på Oxdragarsång. Och ändå så var det den som man skulle lära sig. Och ja, det var så mycket sådär bara för att på något sätt. Ja. Som jag inte förstod. Att, ja, det fanns liksom ingen riktig förklaring till det, tyckte jag.
Nej. Vad var det, tror du, i dig ändå redan som barn som gjorde motstånd mot det där? De flesta barn försöker anpassa sig. Vad är det, tror du, som gör att du inte vill det? Du skolkar ju en del från skolan redan då.
Mm.
Säger att du har ont i magen och stannar hemma. Det finns någonting i det som skaver som gör att du inte går in i det där mönstret som förväntas.
Ja, kanske kunde jag inte se att det var så himla viktigt. Och kanske var det lite naivt, såklart. Men nej, jag vet inte. Lite lat var jag och ganska envis.
Ja. Du säger naivt. Jag tänker ju tvärtom, att det kräver en väldigt emotionell mognad att inse att det här är ingenting för mig. Det här är en liten värld. Jag behöver ett större utrymme.
Ja, men det är kanske lite naivt att tänka att man klarar sig utan det. Att jag tänkte ju att jag skulle göra något roligare. Jag skulle bli... Ja, antingen skulle jag liksom rita serier eller så skulle jag bli skateboardproffs ett tag och sådär. Eller så var det musiken då.
Mm.
Och alla de grejerna är ju liksom, det är ju ganska få som kan leva på det. Men ja, och så gick det ju då, helt ironiskt nog.
Ja, men man kan också vända på det. Alla de som klarar att leva på det har ju haft den starka inställningen från början att det skulle också vara möjligt.
Ja.
Var tror du att det kommer ifrån i dig? Det är lite samma fråga som vad är det som får dig att redan som liten känna att skolan är inte kanske vad du behöver och också vägra gå dit, så att säga.
Ja, jag upplever det lite som ett krig liksom, mellan mig och skolan. Och så som jag såg det då och som jag såg det kanske långt sedan nu har jag liksom en annan respekt för skola och lärare och liksom... Men just det där tråkiga har jag väl fortfarande ingen respekt för, egentligen.
Mm. Jag skriver ner ett citat som du har sagt om din barndom som jag tyckte var lite spännande. Du har sagt att jag vet inte varför man refererar till sin barndom på ett sorgligt sätt. Det var egentligen inte någonting som var trasigt i min barndom, men ändå känns det så i efterhand.
Ja, det har jag sagt. Ja, jag kan bara konstatera att det är lite så. Det är en slags... man är ju hjälplös på ett sätt när man är barn. Och det, är ju, det tycker jag fortfarande är lite tufft att se också med... De går där med sin ryggsäck till skolan och kämpar på liksom. Och har inte så himla många val.
Nej.
Så som vuxen tycker jag att det är lite så här... Det skär lite i hjärtat att eller liksom barn med så här västar som går på led. Så det är ju gulligast jag vet, men det är också så här, det är lite sorgligt på något sätt. De bara är placerade där och så följer de med dit de inte har bestämt att de ska, men och så får de äta någon smörgås någonstans. Alltså man bara blir placerad liksom.
Är det också för att du vet att du tar in dina egna erfarenheter av hur det var att vara den lilla pojken som skulle
in? Jag faktiskt tror att jag upplevde den där liksom, bristen på valmöjligheter. Då.
Ja.
Och att det är väldigt skönt att bli äldre och börja få dem. Liksom.
Ja. En annan formerande händelse som det framstår så här i efterhand i alla fall är ju det kommer en författare till skolan. Och ni får ställa en massa frågor till henne om hur hon lever och arbetar. Och det var någonting som påverkade dig,
ja,
har du sagt.
Ja, för det var väl lite samma sak där, att jag förstod, för på något sätt så hade jag väl kanske en bild av livet och vuxenlivet så där som ganska inrutat. Och det, alltså de flesta liksom går skola och så är det vidare skola och så är det kanske lumpen och så är det till slut ett kontor eller något annat. Alltså att det kändes sådär. Men hon berättar ju att hon går upp på morgonen och så gör hon ingenting egentligen. Hon går upp när hon vill och hon äter frukost när hon vill och så sitter hon och skriver lite och så är det hennes jobb faktiskt.
Mm.
Det minns jag var väldigt inspirerande, för jag, alltså, är det något som jag haft väldigt svårt med så var det ju månader framförallt.
Att gå upp innan man egentligen har vaknat?
Ja.
Äta frukost innan man egentligen är hungrig?
Precis.
Mm. Vem var det, den där författaren?
Det vet jag inte.
Nej, tänk om den personen visste vilken betydelse hon eller han har haft.
Ja, hon.
Det var en hon?
Ja. Och varför hon kom till Lilla Vidingsjöskolan i Linköping, det vet jag inte. Och vem det var kommer jag inte ihåg.
Nej.
Tyvärr.
Du började skriva låtar väldigt tidigt, redan som 7-8-åring. Vad var det som fick dig att vilja uttrycka dig då i musik och låttexter?
Min pappa hade skrivit låtar när han var ung. Gjorde inte så mycket då när jag var liten, men han visade mig det där en gång och spelade upp. Och jag var så pass liten, jag kanske var 6-7 år, och hade liksom aldrig reflekterat över all musik man hör på radio, att det är faktiskt någon som har hittat på det utifrån liksom luften bara.
Mm.
Och det gick upp för mig då att så här, aha, okej, det är ju liksom fritt fram, man kan bara hitta på. Och sen var det så kul format och så har jag lyssnat mycket på musik själv och läste inte så väldigt mycket då. Utan jag var väldigt upptagen med musik.
Mm.
Sen var det helt annan musik än vad jag själv började syssla med. Jag lyssnade ju väldigt mycket på hårdrock hela min barndom och tonår och sådär. Och sen kom punken och det kom liksom massor av olika saker som jag egentligen själv aldrig har hållit på med. Men det har präglat mig ändå, tror jag.
Mm.
Och jag är kanske motsatsen till Kiss på ett sätt, men jag är tacksam över att de finns, alltså, eller fanns i mitt liv.
Mm. Rod Stewart också, vet jag, fanns i din pappas LP-samling.
Ja, det var liksom det allra första som jag minns att jag föll för. Så där. Det var ju själva omslaget egentligen, och hans röst i och för sig.
Ja. Vad var det med omslaget? Minns du hur det såg ut?
Ja, det var lite rök och liksom... Och han var väl lite långhårig och svettig och bara... Det såg liksom coolt ut och så var det ljus. Alltså det var en livebild helt enkelt från... Och det där såg ju magiskt ut. Och det är det ju.
Vad fick det dig att känna, tror du?
Ja, det fick mig väl att drömma. Tror jag. Och här är jag. Living a dream.
Ja, precis. Du blir ju punkare där sen.
Ja.
Med Mohican och Dr. Martin Schenger. Och bildar ett punkband.
Ja.
Snoddas.
Ja.
natten faller flaskor, smaller folkmarken, fest i parken, folk fulla och det har med.
Då är ni unga, ni är 12-13 år.
Ja, vi tillbyggde så tror jag när det där liksom startade. Men ja, någonstans där vi var 12 så tror jag. Då skaffade vi namn. Eller ja, när namnet kom vi då, 13 kanske. Vi.
Ja.
Ja. Och konstellationen.
Fick ni någon uppmuntrande del? Eller vad är det som får er att göra detta?
Ja, men lite så hade vi nog hållit på. Jag gick i musikklass. Och vi var första kullen i Linköping. De hade precis startat upp det och jag kom med i första liksom, året då. Och träffade ju för första gången jämnåriga som också hade lite samma... Vi hade inte så många musikintresserade i klassen jag gick i innan. Det var mest fotboll. Så därför så tror jag att jag kände mig lite... Jag trodde att det var lite, så här, lite konstigt liksom, att lyssna på så mycket musik. Mm. Jag kände mig kanske lite nördig på ett sätt. Tills jag kom där så märkte jag att det var väldigt många som höll på med det här. Och där så blev det ju lite så att man bildade lite konstellationer. Och till slut så blev det där Snoddas som vi höll på med uppe i ja, hela gymnasiet också.
Mm. Ni delar replokal vet jag, men det är en pappa som också spelar musik.
Ja, ett tag gjorde vi det.
Ja.
Men som det började var bara att vi liksom, vi fick en timme replokal på fritidsgården, men liksom, då hade vi, ja, fritidsgården hade en replokal med lite med trummor och bas och basförstärkare och allt sådär, och så fick vi den mellan 6 och 7 på torsdagar eller något sånt där.
Ja.
Och så skaffade vi en egen lokal så småningom, och ja, det var så vi blev ett band.
Jag tänker att det är lite spännande för att det Linköping du beskriver i dina texter låter ofta ganska grått och lite tråkigt, ibland till och med förtryckande. Mm. Samtidigt så har ju Linköping och din uppväxt behandlat dig ganska väl.
Ja, verkligen.
Här har funnits en plattform för dig att bygga på.
Mm.
Det har funnits trygga relationer som har velat dig väl.
Mm.
Replokal, fritidsledare och sådär.
Mm.
Du har ett vemod och en ensamhet i dig, och samtidigt verkar du aldrig ha saknat något sammanhang egentligen.
Nej.
Vad tänker du om det?
Jag tänker att det där har jag gått upp för mig senare. Hur tacksam jag är över liksom eldsjälarna i Linköping som drev, ja, om det var studiefrämjandet eller de här fritidsgårdarna. Eller, att det fanns jäkligt mycket bra folk, men... som jag upplevde det så var det ju just ett krig mellan dem och de tråkiga. Alltså, ja. Det var ju den liksom bra sidan av stan. Och samtidigt så är alltså så där, det är lite svårt för att Linköping är så välplanerat och så välfungerande. Och just det där fritidsgårdarna fanns och replokal fanns. Allt var så här, ja det är bara att köra. Alltså, motstånd, på ett sätt så fanns det ju liksom ett motstånd som man ville... Ja, eller någonting man ville göra motstånd mot som inte fanns riktigt.
Just det.
Kan man säga. Och så känner jag nu också. Alltså, nu senare så har jag just på grund av det här startat ett en stiftelse i Linköping. Där vi delar ut ett pris varje år till just eldsjälar. De som liksom inte är utövarna kanske. Utan de som underlättar för utövare. Eller möjliggör för utövare. Och det är ju på grund av att så här, jag förstår ju hur viktiga de var.
Mm.
Och samtidigt förstår jag till och med på ett sätt, till och med det här priset blir ju bara ytterligare en sak som så här, varsågod, var lätt. Alltså att det blir så, ja, vad ska man säga? Ja, det var väl svårt att vara rebell.
Mm.
För man har det där liksom i sig, kokande, men så bara, ja visst, kör på.
Ja.
Här är gitarren, här är micken.
Hur går den där i söndermarken? Ni bildar band och...
Och blåste ringar.
Och skulle fly över taken därifrån.
Ja, typ. Ja.
Fast egentligen så fanns det kanske inte så mycket att fly ifrån.
Nej. Men det fanns ju saker att fly till kanske.
Mm. Det är som att fly i en båt som hela stan hjälpt till att bygga åt dig.
Ja, det är lite så. Ja.
Tack. Men det går väldigt bra för Snoddas, måste man ju säga. Ni vinner Rockkarusellen 1992 och släpper en CD-singel och så får ni spela på Hultsfred.
Ja.
Det måste ju ha varit en stor sak.
Absolut. Minsta scenen, men en stor sak, absolut.
Ja, minsta verkligen. Scenen på Hultsfred. Hur var det?
Ja, det var fantastiskt. Det var faktiskt också första gången jag var där. Av någon anledning, jag vet inte varför det inte hade hänt tidigare, men... Ja, det var magiskt. Men å andra sidan, där någonstans tog det slut också. Efter den sommaren så gjorde vi någon, en demo, kassett och en sista spelning. Sen var det över. Men ja, det var väldigt stort.
Ja. Och det är väl någonstans där du sa att det tar slut ungefär där också. Och samtidigt växer ju någonting i dig som kommer att... ja, som går, där du kommer att gå lite grann din egen väg. När började du känna att du hade ett eget artisteri eller låtskrivande i dig som behövde frigöras?
Ja, det var lite parallellt med Snoddas. Jag skrev liksom låtar som jag inte tyckte kanske passade bandet riktigt. Lite lugnare och lite mer, ja, lite längre texter och lite sådär. Så... Och så hade jag börjat lyssna på en del sån musik också via kanske Jakob Hellman framförallt. 89 kom väl den. Och den lyssnade jag ju liksom sönder och var helt... ja, så där någonstans så förstod jag... Jag tror själva textintresset verkligen... särskilt att lyssna på texter. För det hade jag kanske inte gjort så mycket tidigare. Och texterna i Snoddas var mer ett nödvändigt ont för att liksom... för att ha en låt på något sätt. Mm. Men där någonstans börjar jag, ja, lite parallellt med Snoddas. Utveckla den biten då.
Just det. 1994 har varit ett avgörande år, har jag läst i efterhand. Jag vet inte om det är så du också upplever det, att du är ensam som förband åt Stefan Sundström hemma i Linköping.
Mm. Skylten heter stället.
Skylten, ja, just det. Och du är ensam förband där. Är det så det även blir för dig, om du tittar tillbaka efterhand, att det är avstampet för den artist som du sen ska bli?
Ja, det var mycket som hände då. Johan Johansson var ljudtekniker till Stefan Sundström på den spelningen. Och såg mig då spela innan. Och tog kontakt med mig efteråt och så höll vi lite kontakt. Han tyckte nog att jag var lite sådär... Det här är liksom, kan bli bra, men du är väldigt ung liksom.
Ja. Vad var det han såg i dig, tror du? Eller
jag vet inte, han tyckte jag var lite fyndig och lite kul. Och kanske såg potential, men jag tror inte han såg så här, det här är ju klart. Och... Men någonstans på vägen så var jag för ivrig och så startade vi ett skivbolag själva då med några kompisar och släppte en skiva. Eller liksom, ja, vad gjorde vi egentligen? Vi bokade lite studiotid i en nystartad studio i Linköping för inga pengar alls. Spelade in med några kompisar, precis som på samma sätt som jag hade gjort demokassetter egentligen tidigare. Men så lånade vi lite pengar från föräldrar och sånt och kunde trycka upp 1000 skivor. Mm. Så då tyckte vi att nu har vi gjort en skiva.
Men det är ju rätt spännande att det är dina vänner som lånar ut pengar för de tror på dig på något sätt, att du har någonting.
Mm.
Hur var det att vara centrum för deras liksom förtroende men också förhoppningar? Den pressen som det innebär?
Ja, alltså det var lite konstigt, det var lite svårt med den relationen, så länge vi hade det där igång.
Det är ganska mycket pengar också, 20 000 var, när man är knappt 20 år.
Ja, otroligt mycket pengar tyckte vi då. Och skrev någon slags kontrakt på ett A4-papper för hand. Det var en väldigt, väldigt kul period, men det var lite knepigt med vänskapen när man började prata om pengar och förväntningar och olika saker. Sådär. Så att, det var ganska skönt när det där var över på ett sätt.
Elvira Records?
Ja, fanns i 2 år. Och sen gick jag över till ett stort bolag, och det tror jag alla på ett sätt var ganska okej med då. Då var vi liksom klara med det där.
Mm.
Men då var det just den här Johan Johansson som hade hört den här första skivan som jag gjorde och som erbjöd sig att producera min andra då. Så det var ju, ja, tillbaka till den där Stefan Sundström-spelningen, så var ju den på ett sätt väldigt viktig där för min start.
Mm. Och du har ju egentligen aldrig något sådär medialt genombrott i din karriär som många artister kanske får, utan din väg till framgång har gått gradvis, ganska långsamt i jämförelse. Och du har sagt att det där har varit ganska bra för dig.
Mm.
Att det hade inte varit bra för dina nerver om du hade fått det där plötsliga genombrottet.
Nej. Nej, så som jag upplever det så har det ju gått ganska fort egentligen. Men när jag jämför så är det såklart, jag fick aldrig det där liksom pang på en dag. Men det har ju varit scener och sånt som jag har stått på som jag inte känner att jag har axlat riktigt. Liksom, nu har jag kanske mer känt att så här, ja, nej men jag duger. Men ja, nej, jag är glad att det inte gick snabbare i alla fall.
Publiken hittade dig innan media, kan man säga. Hittade,
ja.
Hittade dig. Vad tror du att det har betytt för artisten Lars Winnerbäck att det blev så?
Ja, nu tror jag att jag... Jag är ju liksom en av de sista som var med om den här ja, när liksom CD:n fanns och när, alltså det gamla sättet att konsumera musik. Och på ett sätt är jag ju glad att jag hann med det. Ja, jag känner ju att jag liksom växte upp i en väldigt old school värld då, att man gjorde demokassetter och att jag spelade live väldigt mycket och liksom sakta. Jag tror inte att jag hade liksom kunnat slå igenom i idag.
Nej.
Alls.
Varför inte det?
Jag tror inte det finns något forum riktigt för mig. Så jag, alltså det var det jag menar. Jag är glad att, det liksom, att jag hann etablera mig lite innan streaming tog över. Liksom.
Publiken hittade ju dig då. Varför skulle de inte kunna hitta dig idag? Borde inte det vara lättare med streaming-sajterna? Och med...
Jo, det kanske de skulle göra, men jag kanske inte skulle hitta dem. Alltså, jag kanske inte skulle veta riktigt hur man bär sig åt. På ett sätt kan det ju verka lättare nu för att man kan liksom ha sin egen kanal var som helst. Men det är ju så många som har det också. Och jag upplever att vi har en lite annan typ av artister som kommer fram nu som är lite mer drillade redan från start på något sätt.
Jag tänker vi ska prata lite grann om det här med att bli en offentlig person, vilket inte har varit helt okomplicerat, har jag förstått för dig. Det finns ju två sidor i att vara artist. Det ena är skrivandet och att möta publiken som du älskar och som var det som drev dig från början. Den andra sidan är ju att sälja albumen och vara en del av cirkusen kring att vara artist som du aldrig riktigt har trivts i. Hur har den där konflikten, eller man säger, de här två världarna varit för dig att hantera?
Ja, jag har väl också känt att så här, men då väljer jag den ena då. Alltså då gör jag mest... Då är jag mest ute och spelar och jag gör skivor och jag gör det jag tycker är roligt. Och minskar på det som jag inte tycker är så kul. Och det kom ju från, alltså, det är ju sedan 2001 eller någonting. Då var jag ju sådär, ja, på en liksom lista som skivbolaget hade gjort. Det här är alla grejer du ska göra nu inför. Och så ska man runt på olika radiokanaler och det är ett jätteschema liksom. Och sitta och säga samma sak och väldigt... kortfattat jämt för man har bara en liten, eller gör ett telefonintervju så där bara 10 på raken liksom. Och det där kändes otroligt meningslöst och jag kan liksom inte för mitt liv tänka mig att det kunde betyda så himla mycket.
Nej
men jag har nog bara tänkt så där, är det vettigt att göra? Nej. Och så gör jag inte det. Och så har mitt liv blivit mindre komplicerat på grund av att jag har liksom inte behöver göra så mycket sånt och jag tycker inte jag är så bra på det och jag tycker inte att jag kommer till min rätt alltid när det är sådär liksom lite konstlade sammanhang ändå att det känns man låtsas lite eller men själva kändiskapet om man ska säga så att vara ja mer och mer oproblematiskt skulle jag säga. Nu är jag väldigt glad att jag har liksom ja att jag får göra det här då.
Men jag har också läst att du har sagt så här att det numera är vedertaget att blyga människor söker sig till artisteri och skådespeleri som en del förklarar inte varför du drogs mot scenen.
Ja, det är ju inte så konstigt tänker jag. Om man som blyg eller om man nu är liksom, eller känner att man kanske har lite svårt med sociala sammanhang eller ja, vad det nu kan vara, att man då söker en slags eget sätt att uttrycka sig på. Ett annat sätt än... Jag känner kanske inte att jag är direkt blyg, men jag är väl lite långsam i sådana situationer. Så för mig har det varit bra med att få tänka lite en stund. Och det har jag ju tid med när jag skriver låtar.
Varför är det lättare att möta människor i en publik än i ett fikarum? Har det med det sociala samspelet att göra? Att man slipper det på scenen. Medan i fikarummet måste man interagera.
Jag har svårt att liksom att stå på scen eller att liksom ställa mig upp i olika sammanhang överhuvudtaget egentligen, om jag inte vet att alla vill det. Men därför blir det oproblematiskt på ett sätt då, när folk frivilligt har kommit för att se. Då kan jag säga, ja, all right, då är det väl okej då.
Då är det lättare?
Ja, den relationen blir på ett sätt lite lättare än... Alltså jag skulle inte ställa mig på en fest och ta fram gitarren och bara tycka att nu ska jag sjunga några låtar här.
Mm.
För då skulle jag vara livrädd att några tycker att det är rent obehagligt.
Just det. En sak som jag tänkte på som jag tyckte var så roligt är just det här med interaktion med publiken, för du är ju inte känd för att stå och prata med publiken direkt. Och då såg jag att du har svårt för att säga det som många artister kör på reflex. Kanske så här, hur mår ni i Linköping?
Ja, kanske kan det växa fram lite under kvällen, men jag tror att på ett sätt så är det lite samma för mig som att gå in i vilket rum som helst. Mm. Alltså med det där sällskapet då kanske vi, och det tar lite tid för mig. Men efter en stund kan jag börja prata, men man måste på något sätt presentera sig lite först och kanske orientera sig lite och sådär.
Mm.
Men en del slår ju upp den på en gång och säger här är jag.
Mm.
Och den har inte jag riktigt varit, men det är konstigt att bara låtsas springa ut där och känna att jag liksom äger hela stället.
Jag tänker att många av oss har ju ett behov av att uppleva känslor som är svåra att hitta tillbaka till när tiden har gått.
Mm.
Skönt att uppleva känslor som vi egentligen har lite långt tillbaka till för att tiden har liksom gått.
Mm.
Och jag tänker på en rad från Hjärtedams sista sång. Här har tiden gjort en hållplats för oss och allt som hänt. Dit kan jag gå och sakna dig.
Dit kan jag gå och sakna dig.
Den är ju skriven för
15
år sedan. Mm. Och jag tänker att dina texter på många sätt är en sån hållplats dit man kan gå om man vill uppleva de tillstånden, de känslotillstånden som du beskrev då.
Mm.
Och att det finns liksom en, trots att de texterna, många av de texterna du skriver handlar om ensamhet, så finns det finns en slags trösterik relation i dem som många kan uppleva. Jag själv till exempel också. Vad tänker du om det?
Ja, jag hoppas att det fungerar så, för det är så musik har funkat för mig. Alltså att det är en tröst förstås att höra att man inte är ensam. Även om man är det, så är det fler som är det. Och kan beskriva det på olika sätt. Eller det kan vara en tröst att höra att någon annan också tycker det här är åt helvete. Liksom. Eller, det är väl det att ju mer liksom sann eller ärlig man kan vara, desto mer tilltalas jag i alla fall av det.
Mm.
När jag känner att någon berättar någonting ganska naket om sig själv, så har jag ofta mycket lättare att lyssna och förstår mycket lättare också.
Mm. Du, apropå det, så har du ju sagt om låtarna på det här albumet som du släpper nu att de handlar om att börja om.
Ja.
Och jag läste en intervju för några år sedan att du hade börjat tänka att du måste utmana dig själv lite.
Mm.
Söka lite nya sammanhang. Vad var det som ledde till de insikterna?
Alltså då gick jag lite in i väggen och det stod lite still och jag kände inte någon stor inspiration för någonting egentligen. Och jag hade en stor turné framför mig som jag liksom inte, ja, som jag var lite osäker på om det var liksom om jag ens ville eller vad det var jag ville för någonting och sådär. Men och då kände jag väl att kanske att jag hade vevat på i liksom på samma sätt ganska länge. Inte liksom på scen utan privat kanske mer. Att jag behövde göra något nytt och ja, utsätta mig för lite saker liksom. Och det där, alltså jag kan inte direkt säga superkonkret vad det blev, men jag bestämde mig för att inte liksom bara vända inåt i alla fall.
Mm.
Att vara lite mer utåtriktad, lite mindre rädd.
Mm. Och det är då du började springa och ta körkort?
Ja. Ja, det kom liksom av bara farten.
Ja.
Då. Men, eller, ja, eller vad det var som gjorde det ena eller andra. Men i alla fall så... ja, sen dess så tycker jag att jag har haft det roligare.
Mm. För du har ju ofta pratat om en oro som funnits i dig, som har liksom stått i vägen för dig själv.
Mm.
Frågor som du hade behövt konfrontera. Är det det du har tagit tag i?
Ja, kanske lite grann. Och så, jag träffade min fru där i den vevan också, var ju förälskad och allt var ju väldigt, väldigt kul. Och så tror jag hon har liksom lärt mig lite att det är inte så jävla noga liksom med vad andra tänker. Det är, gör det du vill göra liksom. Egentligen visste jag ju det innan också, men det där gick in lite bättre då, tror jag.
Mm. Ja, det är en sak att veta någonting.
Ja.
Intellektuellt, och en annan sak att våga vara den,
ja,
eller göra så.
Det har nog alltid varit bra på att veta hur andra ska göra.
Mm. Ja. Vad tänker du om det som ligger framför dig nu?
Det finns inget så konkret liksom som jag känner, och det där måste jag uppleva. Alltså jag är nog ganska bra på att leva här och nu, faktiskt. Eller dålig på att planera då, men jag tänker inte så himla mycket framåt. Utan drivkraften är nog bara att jag inte stannar liksom. Det är väl målet i så fall. Att jag inte stagnerar och står på en plats. Att jag liksom åtminstone upplever själv att jag går vidare. Eller liksom förnyar mig lite. Eller utvecklas lite. Tänker om. Upptäcker nya saker. Mm. Nyfiken.
Just det. Och vi pratade om det att det handlar om att börja om.
Mm.
Vad är det som du börjar om med i livet? Du är 44 år.
Ja, snart 44. Ja, men alltså, jag tror att jag har upptäckt lite sent kanske att, liksom, att saker inte är så linjärt. Alltså att tiden inte är så där. Alltså att man tänker att man har varit igenom tonåren och sådär, men så får man ju barn och så får man liksom vara med om tonåren en gång till.
Mm.
Och att det är mycket sånt i livet. Alltså jag liksom, det var så mycket roligare att bli 40 än vad jag trodde.
Hur då menar du?
Jag trodde kanske att det känns, alltså det här är ju liksom, jag är inte först med att upptäcka det här förstås, men ja, jag har väl liksom tänkt då att det går åt ett håll hela tiden. Men så känns det mer och mer som att det går lite i cirklar. På ett positivt sätt liksom. Mm. Och det är alltså allting börjar om och sådär. Men det syftar ju inte heller på att det bara liksom är ett ekorrhjul liksom. Att man, utan snarare tvärtom att det faktiskt, när man trodde att man var liksom klar med saker, så bara, nej, det kan hända igen liksom.
Mm. Att det går i cirklar på ett positivt sätt.
Ja.
Mm. Inte bara rakt mot ändhållplatsen.
Nej, precis. Man tänker att man får fler chanser.
Mm.
Alltså börja om är kanske inte helt rätt ord, men jag har märkt att jag använder det ganska många gånger på skivan. Men avsluta skivan med att säga alltså att att stå still tror jag är liksom det farligaste. Det tror jag inte man mår något bra av, och jag tror inte man blir någon bra person av det.
Vi säger så. Lars Winnerbäck.
Ja, jag tycker vi säger så.
Jag kan inte återvända. En brottsplats måste vila. Flyktbilen är dumpen. Stålarna är rena. Nu bygger vi ett nytt hem. Startar upp och börjar om. Söndermarken jagar mig, men jag är inte där.
Du har lyssnat på söndagsintervjun där Martin Wiklin träffade artisten och musikproducenten Lars Winnerbäck. Producerade gjorde Anna Johannesen och jag, Fredrik Nilsson. Och söndagsintervjun i P1 görs av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.